Det finns, ja, för mycket.
Alltså, det finns så det många. Vi skulle kunna hålla på i flera timmar. Men bara en som var väldigt övernaturlig. Det var vid köket hände det en hel del liksom. Men jag kommer bakom, annars så lagar mat. Kommer jag bakifrån, bara kramar om henne och bara, jag älskar det liksom. Och då känner jag bara hur det börjar snurra. Och sen pang, befinner jag mig typ 3 meter upp i luften. Men jag ser inte något, utan det är inte visuellt. Men jag kan känna min kropp krama om Anna typ 3 meter ner. Och jag känner exakt vad den kroppen är. Fast jag var inte i den.
Det här är alltså efter alla terapier med William. Ja. Alltså, det är ju då allting börjar liksom komma.
Just det, då är jag där uppe och sen så känner jag hur någon svart kommer runt hela oss, alltså från alla håll kommer en svart massa som är alltså kolsvart med så här gnister i, nästan som noise liksom. Och så touchar jag mina ben och som liksom, vad heter det, typ som den här Spider-Man-karaktären och Venom, typ den där svarta massan bara börjar kliva upp på hela min kropp, pressa mig i bröstet så att jag inte kan andas. Och min tanke är, wow, jag kommer dö. Och så bara, boom, täcker det hela mitt huvud, allting. Och min tanke var bara, nu dör jag. Och när det kommer upp till huvudet, då kommer en flod av de mest satanistiska tankarna jag någonsin har haft i mitt huvud. Alltså det var rakt från det värsta. Och det är bara en fors av det. Och när jag tänker liksom, jag bara, ah, men jag kommer dö, kvävs. Och det enda jag har kvar i munnen. Och då hör jag en tanke, men vänta, jag är ju med Gud. Då hör jag hur, tänk dig att du har örat bredvid en Silja Line eller en Viking Line tuta. Så här. Alltså, värsta tutan. Och sen kommer det här vita ljuset, den här svarta massan desintegreras på en millisekund. Jag öppnar ögonen, kollar på Anna, du öppnar ögonen och bara, vad var det där typ? Och
ja, det är då jag känner att du har varit typ som i en, alltså ett stort krig. Du har varit i ett, vad heter det, sån här, alltså på battlefield, vad heter det?
Slagfält.
Och du kommer med en rustning som är helt röjd. Alltså du har liksom...
Det här är ju en vision du får. För jag
bara,
fick inga
vet, det är blod och det är lera och det är liksom... Alltså det är bara... Alltså du har varit i en riktig strid. En riktig kamp. Mm-hmm. Får jag upp i...
Alltså det är, så, det är det här. Det blir så konstigt att prata om det här.
Jag förstår.
Och vi skulle kunna sitta hela kvällen. Mm. Vi kanske sitter,
men i det här, för att inte glömma. Jag har en viktig sak att säga. I det här, då börjar Gud visa sig. Mm. Och på olika sätt. Och jag har kvar det minnet. Då är jag ute på baksidan av huset. Samma hus. Och så är allt efter liksom, när alla de här konstiga sakerna börjar hända. Eller övernaturliga saker börjar hända. Då tar jag en sten i själva leran. Jag bara, av vilken sten som helst, så bara, den där ska jag ta. Den utmärker sig inte överhuvudtaget. Det är samma terrakotta färg som det finns, lera liksom, som finns överallt.
Men var inte lite hjärtformad?
Men den var typ hjärtformad. Så jag tar den. Och den spricker i mina händer. Och då öppnas det. Och då är det ett kors där i.
I mitten.
I mitten av stenen. Så den, jag tog hem den, jag har kvar den. Det var mitt första möte med korset. Okay. Det är så häftigt. Mm. Och det kommer ju tillbaka. Det kommer man ju tillbaka till sen. Men jag fattar ju inte det där då. Men då fattar jag så här, men Gud. Mm. Det är Gud. Och sen lindar in den liksom i tygren. I tyg och bara låter den vara. Jag sparar den. Så det blir, vi blir ju väldigt förvirrade. Du får ju självklart, du fattar ju, hör det här, jag berättar det här. Vi blir väldigt förvirrade av, liksom, ska det här vara livet med Gud? Liksom, att få såna här, känna svart massa uppe i halsen och nästan vara strypt och få visioner och sånt där. Kontra liksom, det här vackra med hjärtat och stenar och bra saker som händer också. Mm. Vi bygger en affär, jag börjar sy. Och driver en liten butik nere i stan. Det går hur bra som helst. Men vad jag har förstått efteråt, vi förlorar ju allting också. Vi byggde upp en stor verksamhet, men vi förlorar allting. Och det är då egentligen som hela vårt möte kommer med Jesus. Efter att ha förlorat i princip allt.
Okay.
Förlorat hus, vi har förlorat bil. Vi har
förlorat 2,5 år som den här perioden. Och då hänger ju vi med honom. Och när vi kraschar med allt, det var en vecka, vi förlorade affären. Samtidigt så blev vi, jag fick en så här, för att rädda lite vår affärsidé, så var det, vi behövde få upp en produktion, för annars satt och sydde allting själv liksom,
och satt sydde på nätterna för att det skulle bli någonting. Vi anställde sömmerskor, men de kunde inte riktigt kanske leverera jämnt, och det fanns liksom lite ont om bra sömmerskor i det området.
Men jag såg liksom att det fanns ju kvinnor överallt. De hade inte så mycket mer alternativ än att städa, ta hand om barn eller jobba i någon restaurang. Eller liksom. Det fanns inte så mycket utbud. Och det är under högsäsong, vilket är 3-4 månader. Sen är det som en stor hand bara kommer in och tar alla pengar från det där stället. Och alla går runt och typ halvlever, man byter tjänster. Och det är tajt för alla liksom, som inte har en business och ja,
lever på turism,
lever på turism
någon annanstans också.
Ja.
För det är högsäsong där, väldigt kort men tid. Liksom.
Jag får den här idén om att vi ska liksom träna upp de här kvinnorna till att lära sig att sy. Och dra igång en syskola.
Du åker och skriver den.
Ja, och jag för filmar.
Datorn kraschar, och alltså allt kraschar. Vår hund blir påkörd rakt framför ögonen på mig. Alltså det är bara sak efter sak. Så jag bryter tån, kan inte gå. Jag blir stungen av en skorpion.
Vi hamnade i konflikt med 2 colombianer som hade en annan affär. Som bara, alltså
det gick väldigt bra för vår affär. Det gick lite för bra, tror jag. Så att det stack i ögonen. Och jag tror, nu i efterhand så tror jag att det gjorde någon typ av svart magi på oss. För att vi förlorade verkligen allt. Det var som någon drog ut proppen. Okay. Vi fattade inte alls vad alla pengar tog vägen. Folk snodde våra idéer. Folk bjöd hem mig för att visa idéer som jag hade gjort och sålde. Och gjorde likadant. Mm. Men utan att inte ens... ursäkta sig. Så här, men jag har tagit den. Du bara, titta vad jag har gjort. Det kändes som jag var i någon så här Twilight Zone. Så, är jag här nu? Eller vet hon inte om att jag har gjort samma sak? Och det var många upprepade sådana saker som hände under den perioden. Men vi var verkligen, vi var på botten. Vi var på botten av botten.
Vi förlorade allt. Vi hade knappt någon mat. Vi hade inga pengar. Och liksom 2 barn. Vi hade kunde inte betala för hyra. Vi kunde inte betala för skolan.
Så vår landlord fick ta, till slut så hade vi ett hus som vi hyrde. Som vi kunde inte betala hyran, så att du gav till och med bilen. Så.
Jag gav bilen, för grejen var, jag hade en förhoppning om att det här projektet, för jag ville lansera den här syskolan. Och precis när jag hade liksom gjort filmen, jag hade skrivit manus, jag hade skrivit hela projektet, businessplanen och allting, då kraschade vi med allt. Mm. Liksom, det var en vecka, som Anna sa. Anna, du bröt foten, vår hund blev överkörd, vi förlorade affären. Alltså det var bara pang. Allt kom på en gång. Men jag insisterade, och min dator dog. Och då tog jag ut hårddisken med alla grejer. Gick hem till kompisar, kopplade in den och försökte jobba liksom på deras halvdåliga datorer. Och liksom när de hade tid och bara försöka få ut den här. Mm. Men allt det här ledde varje fall till att vi lärde känna vår granne.
Som drev ett hotell.
Hon drev ett hotell. Ja. Och vi hade ju aldrig varit... liksom vetat om henne, för vi var alltid nere i affären, och var inte affären så åkte vi hem, sov, och sen så nästa dag var det samma sak. Så vi visste ju inte ens vilka det var, vi visste att det fanns ett hotell där, men våran hund hade liksom,
innan han dog,
då sprang han upp där
och badade i hennes pool.
Ja, och det var så du lärde känna henne.
Ja. Så vår hund sprang upp dit, badade i poolen under lågsäsongen, så jag fick alltid springa dit och hämta honom och bara, sorry att han har badat i er pool. Och så började vi prata. Hon var en medelålders kvinna, drev det där hotellet själv med sin son, jättetrevlig. Hon bara, men ni har ju små killar, kom upp och då hade, för i det huset vi hyrde då hade vi ingen pool. Så att då bjöd hon upp oss, och då fick jag gå dit och bada med barnen. Vi faktiskt kom ganska nära varandra, vi hade ganska kul, vi satt och pratade och fika. Och vi fick en ganska nära relation och ganska fin relation. Och hon var väldigt mån också om vårt liv. Och hon var kristen. Men jag tror att hon inte var...
Nej, hon var katolsk, men hon hade lämnat.
Hon hade lämnat.
Hon hade ju lämnat.
Ja, hon hade lämnat. Det är rätt. Det är faktiskt sant. Jag glömde bort. Men vi hade en relation på gång. Och det slutade faktiskt med att hon erbjöd faktiskt mig och Maurice jobb där. För hon såg att jag kunde sy. Så hon behövde sy om alla sina saker, alltså textila saker på hotellet. Och såg att jag hade inrednings... en kärlek för inredning och gav henne idéer. Vi gav liksom belysa upp palmer undifrån, alltså sådana här basic saker som vi kanske som är från Skandinavien och är så otroligt designinriktade. Hon hade inte det. Hon blev jätteglad över att vi faktiskt blev intresserade. Så hon erbjöd faktiskt oss jobb.
Samtidigt så hade vi vår landlord som var efter oss och ville ha ut oss, för vi hade hamnat efter med några hyror. Och det var då jag sa till honom, jag bara, men jag skriver över bilen till dig. Så har det som en garanti, för så fort jag får ut den här filmen så kommer allting lösa sig, tänkte jag liksom. Så han gjorde, jag gjorde det, jag skrev över bilen. Och då var det ju en dag hon frågade mig, bara, vad har du gjort av bilen? Liksom. Jag bara, nej men jag gav den till Max. Som liksom kvitto på att, för att jag har hamnat efter några hyror. Hon bara, men jag kan köpa den. Jag bara, skulle du göra det? Hon bara, ja självklart, jag köper den. Ni kan inte vara utan bil, liksom mitt i djungeln, ni är ju två barn. Jag ringer upp honom och bara, du Max, jag har en köpare, du ska få dina pengar. Han bara, jag har sålt bilen. Jag bara, okej. Okay. Ja, jag bara, men bra. Jag bara, men resten av pengarna. Han bara, du får inga pengar. När jag kommer tillbaka imorgon så ska ni ut från huset. Han bara, jag har nya liksom, hyresgäster som kommer in. Och jag bara blir helt paff, lägger på. Och bara, jag bara, tyvärr kärlek, bilen är såld liksom. Och sen så går det några dagar. Och han, just det, han, då ska han komma in och liksom, ja, deala med oss liksom. Och då kommer Kjell ju till oss.
Hotellägen.
Jag vet inte vad som har hänt. Bara, båda mina receptionister har fått jobb. Med det de jobbar, de är lärare liksom. Men jag sitter inför högsäsong med alla full liksom bokningar och jag sitter själv. Hon bara, har du jobbat på hotell? Jag bara, svårt kan det vara? Liksom, och bara, ja, men du får jobbet liksom. Och då började jag jobba där. Och han, och det gick en dag tror jag. Satt i receptionen, han ringer mig och bara, vad är ni någonstans? Jag är här nu, ni får flytta ut era grejer. Jag bara, men... Max, jag sitter och jobbar. Jag är på hotellet här bredvid. Han bara, jobbar för den där kärringen och bla 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 bla. Lägger på, jätteförbannad. Och han flyttar ut alla våra grejer. Så han flyttar allting. Han har med sig en stor pickup så han lösar upp allting själv. Kör upp det till hotellet, dumpar av allting på parkeringen och drar. Så jag bara, ja, men tack för flytten liksom. Så då börjar jag jobba där och Max dumpar alla grejer. Och vi får en lägenhet. I hennes hotell. Med en pool på baksidan. Med varmt vatten. Du vet, vi grät. Vi grät i duschen.
Jag grät i duschen.
Ja, men så börjar vi jobba. Högsäsongen kommer. Och hon är jätte liksom glad över oss. Och bara, ja, men ni ska få driva det här. Och ni kommer få ta hand om det här. Jag kommer behöva åka iväg.
Vi behöver åka hem till Kanada.
Till Kanada och dela med vissa saker och sådär. Men samtidigt som jag... Så när vi kraschade med allt så vände ju alla oss ryggen. Alla de vännerna hela som vi byn. Hade, alla de här New Age-vännerna som vi hade, alla som är på yoga, goddess hit och goddess that och du vet, alla grejer, så här, bonfires och danser och allt som man gjorde på stranden som alla liksom, som kom dit, unga som bara ville uppleva det här spirituella, för det var en enda stor gryta av liksom folk som är på med ayahuasca, till yogis, till buddhister, till folk som bara ville testa och åka leva.
Säkare.
Ja, och det var många som kom ner där.
Med höga förväntningar.
Höga förväntningar, men det rörde sig väldigt mycket droger. Det där är liksom, Costa Rica är ju en hubb av, eller det går ju igenom liksom väldigt mycket där. Vilket fall som helst. Alla gav oss liksom ryggen och folk började snacka lögner om oss. Alltså att vi hade fester och att vi hade bränt pengar och att vi liksom, det ena efter det andra. Men det spreds också i lokalbefolkningen. Och folk som jag sa, jag gick på gatan och liksom folk som jag hälsade på helt plötsligt bara gick över gatan. Sen var det några få som höll och de var the real deal liksom. Men det här ledde till att liksom de här...
Vi isolerades ju där uppe.
Ja, men vi hade ju liksom lite problem med de som jobbade där. För de som jobbade där bara såg liksom, ja men här kommer de här, de får lägenhet, de får jobb, du vet, och ja, privilegier hit, privilegier där. Så de ville ju inte, och när Kelly drog,
när ägaren drog,
då lämnade hon aldrig, eller hon lämnade över hotellet, men hon lämnade aldrig över auktoriteten. Så när vi bad dem att göra saker så gav de bara oss ryggen. Alltså bara rakt framför ansiktet. Så här, ja men var helt oförskämda. Så till slut var det så här, vi kan inte göra något.
Samtidigt, var det där ni liksom fick träffa de kristna? Liksom, eller vad?
Där kom det precis då, kom det en våg med nyanländer. Det kom typ 10-20 familjer. Många av dem var kristna. Det kom en familj som var missionärer med fyra barn, en pastor, och sen kom, och våra barn, hon betalade också för skolan, så våra barn började i skolan igen, och i den skolan så träffade vår äldsta son en liten kille och de blev bästa vänner, Johnny. Så jag fick träffa, en dag träffade jag hans pappa och vi började prata och bara, med våra barn liksom hit och dit, så bara, men ska vi inte snacka, bara, men absolut, och jag bara, jag har fullt upp nu, men vi tar en dag. Och så kom den dagen och så berättade jag liksom vad vi hade upplevt, och han var den första liksom kristna som pratade om Jesus på ett sätt som inte var offensivt för mig. Och det må vara för att jag var, jag vet inte, vi var liksom ideologiskt, jag har ingen aning, men han var bara, och hur han presenterade Jesus liksom. Samtidigt som han presenterade också sig själv, att han bara, jag tror det du går igenom är en God setup. Jag bara, vadå God setup? Han bara, ja, men jag har gått igenom en liknande grej och jag går igenom den fortfarande, där Gud tog mig från 14,5 miljoner dollar till minus 14,5 miljoner dollar. Där många av liksom de jag hade nära vände ryggen mig till. Han bara, men det kommer någonting bra av det här. Och så berättade han sin story, som är en helt otrolig story, där han fick ett helande av en hjärntumör mirakulöst, hamnade i tidningar, åkte runt hela liksom USA och pratade om det här, vilket fall som helst. Men vi pratade i varje fall om det där, och sen så sågs inte vi. Och sen var det en kväll, då skulle jag lägga barnen, och då hade vi ett rum, två madrasser, och barnen ligger där, och jag brukade sjunga för dem. Jag har ingen sångröst, jag kan inte låtar, jag har noll memory till låtar, men Anna har sjungit julsånger,
salmer
för dem, hela deras barndom. Så jag har liksom bara kopierat dem. Och jag kan liksom Stilla natt och Nu tändas tusen juleljus. Fast jag kan nynna den. Så jag nynnar den. Och mitt i mörkret så är jag där och nynnar. Na, 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 och så vidare. No? Mm. Och då känner jag liksom att det kommer någonting i luften som en våg. Fast det närmar sig. Och när det touchar min mun, då ser jag att det är liksom massor med ord som formar meningar, och så börjar jag sjunga, och jag sjunger med den mest otroligt vackra rösten jag någonsin har hört, och jag sjunger ut med en sån lättnad, och det bara kommer ut ur munnen, och alla meningar limmar perfekt med melodin. Och jag bara sjunger, och medan så bara storgråter jag. Alltså jag bara bölar och sjunger, och barnen kommer upp, närmar sig, åker upp på mina knän, och bara, jag ligger där och klappar. Och bara sjunger, tre verser. Och när sista ordet poppar ut ur min mun, Då öppnar Anna dörren för att gå och säga godnatt till barnen. Jag reser mig upp och bara, alltså älskling, du fattar inte vad som har hänt. Och jag försöker återberätta det här. Och det bara suddas ut som en dröm. Och det enda jag kunde greppa i det här var att sången handlade om Jesus, om hans återkomst och med hans legioner av änglar. Jag har ingen kristen bakgrund. Jag hade aldrig hört den här storyn. Jag berättade det här för Chris, som var vår vän. Han flippade ju, men ja. Det var vad det var liksom.
Var Chris den här kristna?
Det här var den, ja, och han var en businessman.
Han flippade inte, han var ju så här, ja, det här,
ja,
är
han
ju,
bara,
det här
ja, är, men det var ju så här, han, för han var ju naturligt. Men jag har liksom, för mig var det helt nytt. Men vi fortsätter arbeta, och han, när jag berättar för honom om syskolan, så går han igång på den idén och tycker det är en fantastisk idé. Det kommer ner en kvinna som hade precis förlorat sin man i cancer, som var kompis av honom. Hon fundar $500 och bara, vi börjar prata om vi skulle dra igång det här. Och medan så är liksom den här kvinnan som var i hotellet börjar vända sig mot oss. Och vi liksom, ja, jobbar och jobbar och jobbar på det här hotellet, men under så här slaviska förhållanden nästan. Jag jobbade typ varje dag och var tillgänglig hela tiden, eller skulle vara det. Men vad skulle vi göra? Vi liksom hade tak över huvudet, så jag var ju tvungen att bara
vara fast. Vi var fast där. Och sen den här kvinnan som den här, för du, för att bena ut lite, hon som trodde, Chris som vi träffade, som börjar först nämna Jesus och den kristna tron. Det var ju han.
Det var det tillfället.
Ja, det var det tillfället. Och han tog ner sin väninna som hade förlorat sin man i cancer. Och hon skänkte, hon trodde på det här syskoleprojektet. Och hon var ju den som också var kristen. Och hon, jag minns en gång när hon stod på parkering och sa så här, bara, jag tror på er, satsa på, sök så här NGO, ett non-profit organization grej. Det gick ju igenom, och det är en process som tydligen tar hur lång tid som helst och ganska mycket pengar krävs. Men hon, det var $500
2-3 månader.
Men hon var starkt troende, och hon var första gången som sa, but now it's Jesus. Hon bara sa det, och vi var så här, mm. Och då hade ju Chris nämnt lite om kristendomen för oss. Men det var ju lite så här, okej, okay, ja, superreligiöst där. Ja, men det blir säkert bra. Och vi var ju lite desperata också. För det här var ju en idé som vi hade skrivit på. Mm. Som vi bara ville komma till skott med. Mm. Så för vi var ju angelägna om att få det här. Och vi tänkte så här, ja, men okej, okay, de är kristna, det är perfekt, bra. Så vi vill ju ändå hjälpa, det är så kristna är. Man hjälper. Och det var faktiskt första gången som vi kände det här just med namnet Jesus, att det var så här, ja, det var tungt att höra. Det var lite jobbigt att höra.
Men vi drog, ja.
Hur blev ni liksom, hur kom ni till att ni blev frälsta då sen liksom?
Då satt vi på en middag.
Aha.
Jag bjöd över Chris och hans fru och deras barn. Vi satt med en middag, barnen lekte. Och jag tror Anna var rätt trött. Vi hade gått igenom en hel del. Och helt plötsligt så smäller hon handen i bordet och bara, jag har fått nog av det här jävlans landet och den här salsan och den här skolan och den här maten och ris och bönor upp mig hit och bla 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 bla, och bara, jag har fått nog, jag lämnar dig, jag tar barnen och jag drar, om du vill starta din skola så gör det, I'm out. Hans fru snurrar på drinken, kollar på ett annat håll, och du reser upp. Och jag kollar på Chris och han typ småflinar och bara, the harvest is ready to reap. Och jag bara, va? Typ, fattar ingenting. Men han tar sina barn, lockar upp dem i bilen och så drar de.
Alltså det tillhör ju historien att vi var på något sätt på gång på att få igång syskolan. Det var ju folk som trodde på oss. Chris trodde på oss. Hans väninna som hade kommit dit för att läka liksom och bara sitta egentligen och söka Herren. Hon trodde ju också på oss. Så det fanns ju, och hon var också en högt uppsatt affärskvinna i USA. Så hon trodde ju verkligen, hon jobbade med John Maxwell liksom. Och hon trodde ju på oss. Så vi hade ju enorma så här förväntningar. Men det var så sekt. Och jag kände att jag var trött. Jag orkar inte liksom. Så den natten, då lägger jag mig och bara, jag är, liksom, jag är ledsen att jag blir sur. Men jag kände att jag kunde vara mig själv med dem och bara så här, det har varit för mycket. Liksom. Och då hade vi en ganska, vi hade en fin vänskap med dem två som par och våra barn lekte. Så det var inte att jag ställde mig mitt bland. Nej, men det var, de var lite så här, oj, okej. Okay. Den kvällen händer mitt möte med Jesus.
På den kvällen?
Den kvällen, för då har jag fått nog. Ja. Då, återigen, vi har förlorat allting. Byggt upp lite små teasers liksom här och var. Men det är inte tillräckligt för mig i alla fall. Då får jag nog, för då är jag redo. Inte lämna dig som fru, men jag lämnar landet och bara tar hem barnen och får dem i säkerhet. Vi går och lägger oss. Men jag vaknar på natten. Och då känner jag att det står en skepnad nere vid min fotända. Och liksom den här, det är en kåpa, en huva och en käpp. Jag ser inte så mycket ansikte, för det är fortfarande ganska mörkt. Vi har ner fördragna persienner. Så jag ser den här stå vid min fotända. Och liksom sätter mig upp och vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det. Och tittar på Maurice. Han ligger och sover. Och liksom, är jag i en dröm eller är det här verklighet? Och då bara tittar jag igen och då får jag höra have faith in the Messiah. Och sen bara försvinner. Han bara försvinner. Och då lägger sig det lugnaste lugnet av alla som jag någonsin känt på 5 år. Eller egentligen hela livet. Men det var ju starkt liksom, för att jag hade inte känt det lugnt, för att vi har liksom kniven mot strupen konstant. Och känner ett sånt lugn och en sån befrielse och en sån lättnad och en som att liksom stenarna eller liksom bördan från mina axlar bara släpper. Mm. Och jag går fram till fönstret. Och det är regnsäsong, så det är ganska, på nätterna så är det ganska mycket, det är moln. Man ser inte stjärnhimmel. Då drar jag för gardiner eller liksom persiennerna. Och då är det den klaraste himlen du kan tänka dig. Av bara fullt med stjärnor. Och en månskära. Och så är det en palm som hänger liksom för månskäran. Och det får ju mig tillbaka till Jerusalem och hela Betlehem. Och allt, liksom, allt det som jag upplevt när jag var liten tjej. Och Jesus. Jag fattar där och då att det här är ju någonting övernaturligt som har hänt mig. Men jag var ju så ny för hela kristendomen, så jag visste ju inte riktigt vem Messias var. Have faith in the Messiah, hör jag den här. Så i parallellt så bor min pappa i Afrika. Så jag tänker så här, är det här en messaj? Jag är ju liksom fortfarande så envis, men också någonstans så omedveten om hela liksom kristendomen. Så jag tänkte, är det pappas sändebud eller vad händer där? Är det någonting där? Men jag känner ett sånt lugn och lägger mig och sover. Och sover som ett barn hela den natten. Väcker Maurice på morgonen och bara, du fattar inte vad som har hänt. Vem är Messiah? Vem är Messiah?
Du börjar prata om Messiah. Jag bara, va? Messiah? Vadå Messiah?
Bara, men det här är ju Jesus, säger du. Och vi ringer Chris direkt. Han bara, this is fabulous, this is fantastic. Så här, han är ju helt liksom i eld och lågor över hela min upplevelse och tar det på största allvar, verkligen. Jag är ju så befriad, men jag är också så otroligt sårad över allting vi har gått igenom. Du går ner med killarna och surfar. I 3 timmar är du borta, tror jag. Och jag går ner till köket och sätter mig i köket och gör liksom, jag sätter mig med knutna med flätade händer och sätter mig och igen och bara ber till Gud. I 3 timmar sitter jag så och bara får gråta ut, och då känner jag, ja, det här är så här känsligt för mig, men för att det var så starkt, då känner jag hur Guds händer bara kommer och bara håller om mig, och jag får bara gråta och får liksom bli betjänad med sån kärlek av honom som jag aldrig någonsin har känt. Aha. Aldrig någonsin. Och bara omsluter mig. I 3 timmar sitter jag så. Och där, det är ju resan med, då har jag ju förstått att liksom, nu har jag fått mötet med Gud.
Och vad hände sen då? Liksom?
Sen åker vi upp till en kyrka. Chris tar oss till en liten kyrka som han har hittat genom att han samtidigt får, han blir väckt av Gud mitt i natten. Och Gud säger till honom, skriv ner det här. Och då skriver han 3 sidor om någon som heter Emanuel. Och han vet inte vad han ska göra med det, men han ligger undan det. Men då tillhör det att han träffar, samtidigt så finns det en kyrka, en amerikansk kyrka, som är driven av ett amerikanskt par från New York, Ron och Julie. Och de ville alltid att vi skulle komma till den här kyrkan. Och det var ju liksom en liten lokal de hade med massa expats eller ja. Men vi kände inte riktigt för det där. Men han var i relation med dem, för de var ju kristna, så de pratade ju. Och då var det någon konversation där han hade pratat med den här andra pastorn som var missionär. Och den här missionären Adam då, han hade bara, ja men jag pratade precis med pastor Emanuel. Och han bara, va? Vadå pastor Emanuel? Han bara, ja men jag håller på att samarbeta med en pastor uppe i en annan by här i närheten. Han bara, jag måste träffa honom. Han var okej, han bara, men jag fick en dröm eller så här, en grej av Gud, en download liksom. Och han bara, jag måste lämna honom de här pappren. Så han tar honom till den här pastor Emanuel, lämnar de här papperna. Han bara, jag vet inte om det här är till dig, men det här är vad jag fick. Han läser allt det där och bara stormgråter. Jag har läst de där papperna och det är honom i pricken. Det är ett kärleksförklaring till honom.
Wow.
Och han bara, du vet, och de liksom bara, men vad kan vi göra för att tjäna dig liksom? Kan vi göra något? Han bara, nej men inte mig, men jag ska ta er någonstans. Och då tog han honom upp till en liten kyrka uppe i en bergsby som heter Chinampas.
Alltså så rustik, det är så ödmjuk den där lilla kyrkan.
En jätteliten fattig community liksom. Men där fanns det en pastor som hade, en äldre man som hade öppnat, eller som hade dragit igång en kyrka för väldigt många år sedan. Den kyrkan tar han oss upp till. Vi sätter oss och söker Gud. Och bara, ja men du vet, går igenom hela grejen med och bara tillge oss till Gud. Och jag tror det är där. Och sen så samtidigt.
Det är
så,
där vi sitter egentligen och tar hela. Alltså vi tar emot Jesus. Vi bara avlägger oss alla våra synder.
Allting. Går igenom allt. Jag tog hela biblioteket, all litteratur. Jag tog bilder rakt i handen och bara kom en sling. Körde ner till stranden, la upp din hög och bara tände eld på det. Bara bad till Gud.
Drömfångare, allt. Du bara bränner allt.
Så jag brände upp allting. Och kom verkligen till in. Jag fick verkligen gå in så här och bara, okej, vad har jag gjort hela mitt liv? Och allt jag har gått emot Gud, och jag har verkligen gått emot i allt som jag inte visste. Jag visste ju inte. För det var ingen som hade berättat vad synd var eller vad det betydde liksom, eller någonting. Men att få känna bara, wow, liksom skaparen av allt det här har kollat ens åt mitt håll. Och få bara, du vet, bli helt knäckt i det där. Sen dras det igång, och bara för att dra det snabbt, vi stannade ytterligare 3 år. Den här skolan kom igång, vi fick igång en non-profit.
Det var bara en hel överflöd av välsignelser. Och vi får folk ner som bygger upp en hel syskola. Bara pam, 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 pam på mindre än en vecka.
Wow.
Och allt börjar liksom rulla. Men det händer lite saker.
Ja, det händer en del också. Vi fick vara med om kyrkan och vissa ledare blir känna backstabbing och liksom... Det var inte en liksom dans på rosor. Men vi fick se Gud och vi fick se honom i de alltså, otroliga mirakel. Vi har gått igenom, liksom, vi var olagligt där i flera år. För vi hade inte råd att åka ut och in. Så vi var ju liksom, vi var i Guds händer. Vi fick liksom, ja.
Jag tänkte på, för innan, ni tillbad ju ändå någon Gud innan också. Som ni inte hade definierat och kanske... Mm. Vad blev skillnaden på liksom den guden och den här guden i era liv? Alltså...
Frid.
Frid, ja.
Och det är en frid som så här, det är inte att den varar för evigt, men att veta att han är där. Och han satte oss på prov. Alltså det var så här, ja, vi var så här nära på liksom gunder ett antal gånger till. Och det var verkligen så här, vi bara, men vi tror på dig Gud, vi vet att du kommer hjälpa oss. Och så händer det inte. Och då var det så här helt knäckt av, jag tror inte på Gud och bla bla bla. Och sen så fort jag sa det ordet, då kom nästa dag och så kom lösningen. Och så kom det här och så kom det här. Och hela så tiden.
Hela tiden.
Alltså, och så gick vi igenom en process på 3 år där vi bara levde.
Men någon intressant sak också, det var ju, Chris vill ju berätta det här. Han var ju så fascinerad över hela vår historia och allting vi hade förlorat, vi hade gått igenom, vi hade gett vårt liv. Framförallt till Gud, men också gett vår tid och vårt liv så länge på ett ställe. Han var ju angelägen om det. Och jag minns att han berättade det för hela hans grupp som han jobbade med, som hade faktiskt sänt honom till Costa Rica, för att han är där för att ena kyrkor. Mm. Så han berättade det för sin grupp av kristna i Minnesota. Och de var så angelägna om att träffa oss. Så de kom ner en vecka och träffade oss. Och då döptes faktiskt vi på den stranden där vi har surfat. Där du höll på att förlora livet när du surfade och din surfbräda gick av på mitten. Och där döptes vi samtidigt. Mm. Wow. Både du och jag och tog emot Jesus.
Cool. Så där var det, är ju de vi kommer ha, eller jag kommer ha ett möte om.
Ja, men
strax, yes.
Och de har ju följt oss. De är ju så otroligt glada. De spenderade, vi lovsjöng, vi blev upprättade jättemycket. De bad om förlåtelse, för att det hände ju lite saker inom kyrkan också. Vi blev ju lite uthängda i kyrkan. Det är en annan story, men bad förlåt i liksom Kristi kropp att det här har kunnat hända inom kyrkan också. Men de har följt oss idag, 7 år efter, eller 8 år efter, och vi har möte med dem en gång i månaden. Och de ber för oss och de vill höra, och de är jätteintresserade av att veta, alltså de vill veta vad vi är någonstans i vårt liv. Så det är ju fantastiskt. Och den kärleken, det som jag upplever framförallt med kristna, det är att det är sånt engagemang. För när du väl har kommit in i det, kontra med då New Agers där vi kom ifrån. Som exempel, du nämnde det tidigare, att de vände oss ryggen. Det fanns ingen backup-plan. Det var ingen som stöttade oss som liksom, men vad trygg, vi sätter oss och ber och så här. Det gör vi ju idag. Vi har ju tryggheten till vår församling, men vi har trygghet till våra systrar och bröder. Jag kan ringa en kompis. Det finns alltid liksom styrkan i bönen. Och det brukar, det liksom, för det mesta, alla gånger så löser ju sig det. Mm. Det fanns inte där. Det fanns ingen lösning.
Mm.
Jag kände aldrig frid, oavsett om jag kunde ringa en tjejkompis som var New Ager och bara, ja, men vi sätter oss och yogar en stund eller något sånt där. Det försvann ingenting. Mm. Jag mådde ju ännu sämre dagen efter.
Mm. Det är nog därför vårt bibliotek var så stort.
Mm.
För att det är så här, alltid något nytt.
Yeah.
Det var liksom, man behövde alltid söka mer och mer. Och det var liksom, det räckte inte med en yogakurs, det räckte inte med buddhismen, det räckte inte med hinduismen, det räckte inte med men allt man sökte, det var alltid liksom,
bara lägga förband på någonting som bara fortsatte förblöda. Det var liksom, det fanns inget stopp.
Det finns inget att hålla fast i. Det är väl
ingenting.
Det.
Nej, och ingenting. Allting är på en själv också.
Ja, det är egot hela tiden.
Men det är också så här, om jag måste bara göra rätt. Jag måste, det finns ett sätt att göra saker och ting på. Här är det så här, det finns ingenting jag kan göra, för att liksom, det är ju Gud som gör det. Och bara det, att kunna känna så här, okej, okay, nu kraschar mitt liv, jag har ingenting mer att ge. För det är ju inte att jag sitter bakom och bara la la la, utan jag kämpar ju vidare som vanligt. Och livet är inte alltså lättare. Men när det krisar, då kan jag bara, okej, okay, pappi, hjälp mig. Jag vet att du är där. Och bara känna det, då spelar ingen roll vad som kommer.
Just
det. Det hade inte jag innan.
Underbart alltså. Och ni skulle bara, vi ska strax sluta här, men nu skulle säga en sak till någon som kanske är liksom något så när er resa, att man liksom söker i andlighet, man är där liksom, man har alla de här böckerna, man går på de här klasserna, vad skulle ni säga till dem?
Fortsätt sök, men testa, sök Jesus. Alltså bara sätt han på prov, säg bara, om du är for real. Visa dig. Alltså visa dig.
Mm. Och sen, jag skulle, får jag fylla i? Alltså var inte rädd heller.
Nej.
För det finns ingenting att vara rädd för. Det finns inte någonting
jag
att
tror
vara
de flesta för. Är rädda. Jag var livrädd för kristendomen.
För att man förknippar det med någonting för... religiöst. Ja. Jag tror att det är det. Och det här,
det
här
och det
är
finns,
inte religiöst.
Det finns det. Det finns det.
Ja, det finns religiöst. Precis, det
alltså
finns,
som ja. Är, liksom, sätter folk i kedjor.
Ja, ja.
Det ska vara frihet. Det är det han kommer ihåg av oss.
Och kyrkan frihet. Är full av människor.
Ja, ja.
Som och, har fel och brister. Och, ja. Så,
och det händer ute i världen och det händer i alla andra religioner också. Alltså bara för att du sitter och mediterar i, liksom under ett träd och inte delar med världen. Mm. Betyder inte att du inte behöver vara fast i något. Ja.
Så det viktiga på ett sätt som man kan ändå sammanfatta är ju att man får den här relationen med Jesus.
Ja.
Att det är det som blir liksom...
Och önskar i hjärtat. Mm. Alltså jag känner alltså, ändå, jag har hela mitt liv har jag önskat det här. Nu har jag letat i helt andra ställen än Gud. Och han har låtit mig få göra det. Och jag vet att någon dag så kanske det kommer till användning. Det finns ju auktoritet i det jag pratar. För jag har ju upplevt det. Jag kan ju säga, ja jag har upplevt det. Jag förstår. Men, ja.
Jag känner så här, som man varit i New Ager. Och också auktoritet som du sa. Över yoga och sådär. Och vet den världen. Jag tror... Eller jag vet, jag skulle vilja säga att som kristen heller, vi får inte vara rädda att ta oss an New Agers. Ta oss an folk som söker. För dem, jag ska inte säga vi och dem, men det blir ju så. Att vi ska gå in där.
Yeah.
Vi ska gå in där för att de är så öppna. För jag var öppen. Tänk om jag bara hade träffat någon kristen som hade sagt, vet du vad, jag skulle vilja berätta dig om the good news.
Ja, just det.
Jag skulle vilja berätta det för dig. Har du lust? Har du 5 minuter?
Ja.
Jag berättar det så här. Jag börjar göra så med New Age. För jag känner att jag kan. Det, jag hade önskat att jag hade haft någon som hade sagt det till mig. Men jag, under hela min framtid idag har jag inte haft det.
Nej, och det är därför vi gör den här podden. Och det är därför vi kommer fortsätta just prata om det. Hur kan man hjälpa folk som också lever i New Age?
Ja.
Att liksom, och sådana som vill... Ja, men liksom hur, och vad finns det för någonting i det? För ja, Gunilla som var med i vår senaste avsnitt pratade ju bland annat liksom om sådana saker.
Ja.
Så jag tror det är allt för den här gången. Vi kan sitta och prata jättemycket mer, eller hur?
Precis. Nej, men jag tänker också bara en sista grej för New Age. Det är ju också för att man förlitar sig mycket på andliga manifestationer. Att man har sett saker. Men att också komma ihåg att bara för att man har sett någonting och att det är liksom att någonting är verkligt, så betyder det inte att det härstammar från liksom någonting gott.
Nej.
Att man liksom väldigt lätt tar för givet att det jag ser, det är sanningen. Det kanske är sant till viss del, men är det gott?
Ja.
Är det rätt väg? Liksom? Eller finns det fler vägar?
Vi kommer fortsätta det här. Tack för att du har lyssnat. Tack för att ni har kollat. Sprid gärna detta. Så ses vi nästa vecka. Ha det bra.
Ciao.
Ciao. Hej.